Så här lyder de heliga orden. Skriv till församlingens ängel i Pergamus. Så säger han som har ditt skarpa, tveeggade svärdet. Jag vet var du bor, där Satan har sin tron. Och du håller fast vid mitt namn och förnekade inte tron på mig ens i de dagarna då Antipas, mitt trogna vittne, blev mördad hos er där Satan bor. Men något har jag emot dig, att du har några där som håller sig till Biliams lära, han som lärde Balak att sätta ut en fälla för Israels barn, så att de åt kött från avguda offer och bedrev otukt. Så har också du sådana som på samma sätt håller sig till Nikolaiternas lära. Omvänd dig därför, annars kommer jag snart över dig och strider mot dem med min muns svärd. Den som har öron må höra vad anden säger till församlingarna. Åt den som segrar ska jag ge av det dolda mannat, och en vit sten ska jag ge honom, och på den är skrivet ett nytt namn som ingen känner utom den som får det. Herre, inskriv dessa ord i våra hjärtan. Amen. Pergamus låg i Mysien, ungefär 11 mil norr om Smyrna. Den här staden var känd för sitt bibliotek med över 200 000 pergamentrullar. Staden var också känd för sina många tempel och sin avgudadyrkan. Här fanns ett mäktigt Zeus-altare. Pergamus var verkligen ett av hedendomens starkaste fästen. I Smyrna fanns ju Satans synagoga. Men här, säger Jesus, finns Satans tron. Pergamus var också ett viktigt centrum för kejsarkulten. Det var här som det första templet invigdes till detta ändamål. Dessutom var Pergamus centrum för läkedomsguden Asklepios. Och kanske syftar orden om Satans tron på det templet. Det yttre föremålet för denna dyrkan var en vit orm. Det är ju för övrigt det tecken som finns ännu idag för den medicinska vetenskapen. Det här var en finare form av avgudadyrkan än den grova, men därför också mer förförisk. Prästerna vid Asklepios-templet talade om renhet och dygd. Och över portarna till ett Asklepios-tempel i en annan stad som man har hittat stod det: endast rena själar må här inträda. Man sysselsatte sig mycket med filosofi, teosofi, spiritism och hypnotism. En av de främsta förkämparna för den här kulten var en viss Apollonius från Tyana i Kappadokien. Han var samtida med Paulus, en slags frälsargestalt som hedendomen förde fram för att överglänsa Jesus Kristus med. En del bibelforskare menar istället att orden om Satans tron lika gärna kan åsyfta domstolen i staden. Och inte alltså syfta på hedendomens starka fäste. För i staden fanns en romersk prokonsul och en romersk överdomstol. Såväl hedendomens som Roms makt var alltså koncentrerad här i den här staden. Att bekänna Kristus här, det måste ha känts ungefär som att missionera i både Mekka och Stalin-tidens Moskva på en och samma gång. För den här församlingen presenterar sig Jesus som den som har det skarpa, tveeggade svärdet. Det här betyder alltså att Jesus är den som åtskiljer det äkta från det falska. Och det var nödvändigt här i Pergamus. För där florerade falsk lära, ja, rena hedendomen inom församlingen. Församlingsföreståndaren måste rensa bort det här. Det begicks brott både mot första och sjätte budet. Och sånt får naturligtvis inte tolereras. Jesus säger: jag vet var du bor, där Satan har sin tron. Det här är ju väldigt trösterikt. Herren visste att det var svårt för de kristna att bo i en sån stad som Pergamus och räknade med det. Vi kan ju lätt frestas att tro att Gud har glömt oss eller att han inte bryr sig om de omständigheter vi råkar in i. Ju svårare situation vi hamnar i, desto lättare är det att tro på att Herren har glömt sin omsorg om oss. Men här säger Jesus tydligt, precis som i de andra breven, att han känner vår situation helt och hållet. Ja, bättre till och med än vad vi själva gör. Herren kan bevara och fostra sina tjänare också på en så farlig plats som Pergamus, där Satan sades ha sin tron. Men vi måste fråga oss om Satan också har någon tron där vi bor. Sverige är ju ett nästan fullständigt avkristnat land där ny och gammal hedendom snabbt fyller luckorna där den sanna tron försvinner. Och kanske håller Satan på att resa någon tron hos dig. Något genom internet, tv, tidningar eller musik. Ja, här må var och en med Herrens hjälp pröva sig själv. Herren ser allt och vill rädda oss alla. Satan däremot har aldrig velat något annat än att störta människosjälar i fördärvet. Ger man honom lillfingret så tar han genast hela handen och snart hela människan. Han har varit en mördare ända från början, säger Jesus. Föreståndaren och församlingen får beröm därför att de varit ståndaktiga under förföljelserna. Inte ens då Antipas mördades där Satan bor hade de förnekat tron på honom. Nu vet inte vi vem denne Antipas var. Han nämns bara på det här stället i Bibeln. Men tänk ändå att han av Jesus fick hedersbenämningen mitt trogna vittne. Antipas betyder ordagrant mot alla. Eller om man vill kanske översätta lite friare, en mot alla. Antipas hade stått fast emot fiendens hela härskara, mot all mörkrets makt. En sån Antipas var också Athanasius av Alexandria, som stod fast vid tron, ensam mot alla irrlärare som på 300-talet, för det var då han levde, förnekade Kristi gudom. Han lät sig hellre fördrivas från sin biskopsstol och landsförvisas 5 gånger än ge vika när det gällde bekännelsen till Jesus Kristus såsom sann Gud. Talesättet Athanasius mot världen myntades. Martin Luther var också på sin tid en sån antipas. Han hade ju påven, kardinalerna, alla biskopar och också den kejserliga makten emot sig. Och när någon frågade Luther en gång: vet du inte att du har hela världen emot dig? Så svarade han: jag är emot världen. Trots allt beröm som riktas till församlingen i Pergamus, så riktas det ändå klander mot föreståndaren. Men något har jag emot dig, säger Jesus. Att du har några där som håller sig till Biliams lära. Han som lärde Balak att sätta ut en fälla för Israels barn, så att de åt kött från avguda offer och bedrev otukt. Så har också du såna som på samma sätt håller sig till Nikolaiternas lära. Omvänd dig därför, annars kommer jag snart över dig och strider mot dig med min muns svärd. Det förekom alltså avguda offer och hor i församlingen, det vill säga brott emot första och sjätte budordet. Det handlade om anpassning till den starka omkringliggande hedendomen och missbruk av vad man trodde var den kristna friheten. Biliamiterna och nikolaiterna lärde att man kunde delta i hedniska offerfester och vara fri på det sexuella området. Man menade att anden, en människas innersta, som man menade rena del, inte tog skada av det som kroppen var involverad i. Så mitt under det att man vann seger gentemot den yttre brutala förföljelsen, så kom den listige gamle ormen in bakvägen och frestade till synd. När världen inte förföljer, så förför den. Det är ju Satans två sätt att försöka få de kristna på fall genom. Samma taktik hade ju också Biliam, som biliamiterna var uppkallade efter. När Biliam inte kunde förbanna Israel, så lockade han dem till otuktssynd istället och fick in dem under förbannelsen den vägen. Vi bör frukta att Satan tar sig in på samma sätt hos oss, genom film, internet, tidningar, musik och så vidare. Aldrig tidigare har man ju i kristna sammanhang varit så lite på sin vakt gentemot världen som vi är idag. Hur kan det komma sig? Är det därför att världen har blivit bättre? Är filmerna som görs idag mer anständiga eller mer i enlighet med Guds vilja än de filmer som gjordes förut? Jag tror inte att någon utav oss skulle vilja påstå det. Utan det beror istället på att stora delar av kristenheten i vårt land håller på att somna in. Satans taktik går ut på anpassning. Han vill få de kristna att kalla sig kristna. Det gör honom ingenting. Men samtidigt leva på samma sätt som världens barn gör. En del i församlingen gör det här därför att de är oomvända. Andra därför att de tror att de kan vinna utomstående på det sättet. Om man liksom anpassar församlingen och dess liv efter världens mönster, så blir församlingen, tror man, mer attraktiv för världsmänniskorna. Men istället för att vinna världsmänniskorna så förlorar man kristendomen. Sån tolerans ska inte förekomma. Herren har emot dem som tolererar sånt. I Pergamus tog man inte itu med det. Man ville nog hålla samman församlingen till varje pris. Men det ville inte Herren. Han kommer med det tveeggade svärdet och åtskiljer det äkta från det falska. Herrens församling får endast hålla sig till Herrens lära. Och så uppmanar då Herren föreståndaren: omvänd dig. Omvänd dig från din efterlåtenhet emot detta. Ta tag i det, annars så kommer jag och strider emot dem. Och att församlingen mottar det här brevet med detta skarpa omdöme, det innebär ju redan i sig att de nås utav hans muns svärd. För Guds ord är ju svärdet. Att Jesus kommer och strider mot dem med sin muns svärd innebär troligtvis också att han kommer att låta dem drabbas utav ordets straffdomar redan här i tiden. Det kommer alltså att få synliga, kännbara konsekvenser. Och nu måste vi till vår varning, lärdom och tröst se till vår egen situation och vårt lands kristenhet. Och då ser vi att tillståndet som rådde i Pergamus också härskar hos oss. Vår tids kristenhet är blandad. Visst har det varit en blandning i alla tider inom kyrkan. Och den yttre församlingen här på jorden kan aldrig bli annat än blandad. Det vet vi av Jesu tal om agnarna och vetet. I hans liknelser om ogräset bland vetet. Om noten som kastas ut i sjön och samlar fisk av alla slag. Och om de 10 jungfrurna, av vilka bara 5 hade olja i sina lampor. Vi kan aldrig få en ren församling här på jorden. Men i våra dagar så märker vi att blandningen särskilt starkt framträder inom kristenheten i vårt land. Det är en blandning inom naturligtvis den största kyrkan, Svenska kyrkan, men också bland de andra samfunden, som inte har funnits tidigare. Man accepterar sånt som alldeles otänkbart att acceptera för bara några få decennier sedan. Det är frågan om en öppen, helt oförblommerad blandning, där falska förkunnare helt obehindrat, utan ingripande, sprider sitt gift ut i åhörarnas öron och hjärtan. Det känner ingenting till att förneka det här. Är vi någorlunda andligt vakna så ser vi denna blandning. Så vi bor verkligen där Satan har sin tron. Och det omdömet gäller inte främst på grund utav den råa gudlösheten i till exempel kvällstidningarna och på löpsedlarna där, även om den är häpnadsväckande stor. Utan det gäller allra mest på grund av den falska andligheten, urartningen och världsanpassligheten inom de kristna samfunden. Nikolaiter, folkförförare, Nike är ju seger på grekiska och laos betyder folk. Så man skulle kunna leka med orden här lite grann och säga folkbesegrare eller folkförförare. De saknas verkligen inte bland kyrkans företrädare. Det finns många som vill kallas kristna, som går hand i hand med nikolaiterna ute i världen och i kärlekens namn hjälper till med att bryta ner samhällets grundvalar och bereda väg för laglösheten även inom kyrkorna. Det finns så mycket skenkristendom som talar mycket om ande och andlighet, men som lämnar efter sig mörker och tomhet. Denna falska kristendom leder till mörker och död, inte till liv och ljus. Den leder inte hem till Gud som är vår fader, utan bort ifrån Herren, bort ifrån hans ord och sanning. Nikolaiterna finns i kyrkosamfunden. Ja, de har tagit makten över de flesta utav de gamla samfunden. Men ofta saknas det hat emot deras falska väsen som fanns i Efesos. Där blev man ju berömd för att man åtminstone hade hatat nikolaiternas lära. Nej, istället har nikolaiterna upptagits ibland kyrkorna, så som skedde här i församlingen i Pergamus. Men så får det inte vara. Omvänd dig därför, säger Jesus till föreståndaren i Pergamus. Och det gäller förstås också vår tid. Så till sist kommer ju ett löfte till den som segrar. Och det är ett löfte om det dolda mannat och den vita stenen. Den som har öra och hör vad anden säger till församlingen och segrar genom att ta vara på ordet och göra efter det, kommer att få av det dolda mannat och en vit sten med ett nytt namn som bara den känner som får den. Vad är det här för gåvor? Det dolda mannat står i det här sändebrevet i kontrast till att äta kött från avguda offer. Mannat, det var ju den föda som Gud gav Israels barn under ökenfärden. Mannat är en förebild för Guds ord och också för Kristus, som i Johannes 6 säger: jag är livets bröd. Era fäder åt manna i öknen och de dog. Men det bröd som kommer ner från himlen är sånt att den som äter av det inte ska dö. Jag är det bröd som ger liv. Det bröd som kommit ner från himlen. Den som äter det brödet ska leva i evighet. Och brödet jag ger är mitt kött, för att världen ska leva. Amen, amen, säger jag er, om ni inte äter människosonens kött och dricker hans blod, har ni inte liv i er. Det var något om mannat i allmänhet. Det dolda mannat, det förvarades i ett kärl i förbundsarken, i det allra heligaste rummet i templet. Inget kunde alltså anses mer oåtkomligt och dolt än det mannat. Översteprästen fick ju bara gå in i det rummet en gång om året, men inte ens han fick röra något som låg i förbundsarken. Det var verkligen ett dolt manna. Hur är det då med Jesus? Jo, han är på många sätt dold för oss i det allra heligaste. Eftersom vi inte kan blicka in i den himmelska tronsalen där han sitter på den höga och upphöjda tronen. Ändå är han vårt manna under vår ökenfärd här på jorden. Och den som segrar ska få se honom sådan han är. Ansikte mot ansikte. Ingenting ska då vara dolt längre. Men om vi ska komma i den lyckliga situationen, så måste vi akta oss för alla avguda offer och bara äta Guds offer, den älskade sonen som sade: om ni inte äter människosonens kött och dricker hans blod, har ni inte liv i er. Vad är då den vita stenen? Ja, det är faktiskt inte helt lätt att veta vad den är, för den saknar biblisk bakgrund. I Uppenbarelseboken så finns det så många anspelningar till Gamla testamentet, som till exempel det här med det dolda mannat. Men ingenstans i Bibeln nämns något om en vit sten. Bibelforskare har i alla fall föreslagit två olika uttydningar. En del menar att den vita stenen skulle anspela på de stenar som användes vid den tidens domstolar. Domarna la ner en svart sten i en urna om de dömde den anklagade skyldig, men en vit sten vid en frikännande dom. Om de forskarna har rätt, så är ju då innebörden att den som segrar ska bli frikänd i domen för Jesus skull. En annan uppfattning är att den vita stenen anspelar på den då förekommande seden att vinnarna i idrottstävlingar vid prisceremonin fick en vit sten med sitt namn ingraverat. Stenen skulle då beteckna seger. Det är inte lätt att veta vilken av de här förslagen som är den rätta uppfattningen, om ens någon av dem är det. Men det är ju inte heller nödvändigt att känna till innebörden utav alla detaljer i Uppenbarelseboken eller i Bibeln i övrigt. Vissa bilder eller symboler talar faktiskt till oss mycket starkt, trots att vi inte intellektuellt förstår dess innebörd. Vi kan ändå liksom med hjärtat eller med känslan uppfatta det hela på ett riktigt sätt. Ibland kan ju till och med själva gåtfullheten tala till oss starkare än vad klara, enkelt uttydbara symboler gör. Och så är fallet också med den vita stenen. När vi tänker på att den som segrar, alltså den som har kommit över i evighetens värld, bärgad till himmelen, säkert hemkommen, ska få den här vita stenen, och att stenens givare inte är någon annan än Jesus Kristus själv, ja, då längtar vi ju efter den här stenen, inte sant? Trots att vi inte vet vad den egentligen är. Så tänk dig nu att du idag får ett löfte om att få en vit sten av Jesus själv. Och det är ju faktiskt det som är fallet. Sändebreven är skrivna till alla kristna i alla tider, alltså också till var och en av oss personligen. Du ska få en vit sten av Jesus. På stenen ska ett nytt namn vara skrivet, som är känt bara utav den som får det. I Gamla testamentet fick personer ett nytt namn när de kom in i en ny ställning. Till exempel fick ju Abram namnet Abraham, och Jakob fick namnet Israel. Det här har med förnyelse att göra. Allt det som Gud gör blir nytt. Det blir aldrig gammalt, även om det är samma gamla budskap som ständigt möter oss på nytt. Det finns många exempel på det här med förnyelse i Bibeln. Det talas till exempel om den nya sången, den nya människan, det nya förbundet, den nya skapelsen och så vidare. Var och en som övervinner blir förhärligad i himmelen, i den nya skapelsen som är helt befriad från synd. Att ingen annan känner till namnet är ett uttryck för hur oerhört personlig frälsningen är. Detta innerliga förhållande till Jesus kan vi aldrig utforska hos varandra. Vi kan inte se in i andra människors hjärtan, utan det är en sak mellan oss och frälsaren. Men alltid, för alla människor, så handlar detta förhållande om synd och nåd, om egen orättfärdighet och skänkt rättfärdighet. Amen.